så övergick Gävle en eldsvåda, en av de många. Den 20 september 1776 så utbröt det eld i grosshandlare Valleys stora hus vid ån. Och så småningom så förstördes där både på norra och södra sidan. Tillsammans, säger statistiken, 106 gårdar, 4 fabriker och ett stort antal magasin. Eldsvådan 1869, den kom ju aldrig över på sydsidan. Men det var ju åtskilliga av de stora grosshandlarna som hade blivit av med sina hus i stan. Och de hade ju möjligheter att ganska fort bygga upp dem igen och bygga upp dem modernare. Och även för den övriga befolkningen så var man tvungen att fort nog skaffa nya bostäder istället för vad som hade förstörts. Och man kan ju också misstänka att en hel del gamla missprydande ruckel försvann i den där eldsvådan och ersattes av hela nya och fina hus, även om de kanske var rätt så anspråkslösa. Man kan räkna ut att eldsvådan höll sig inom ett visst bestämt område. Det var den östra halvan av stan som råkade illa ut. Man vet ju att den här stora fabriken, sockerbruksladan uppåt Brynäs, den klarade sig, alltså elden gick inte så långt åt det hållet. Och under riksdagen så var präster och bönder inkvarterade i det gamla ruckliga skolhuset som låg i närheten av kyrkan. Så att ända dit ut på västligaste Gävle kom heller inte elden. Utan det blev den centrala delen och framförallt det stora fina rådhuset strök med helt och hållet. Jag nämnde rådman Valleys hus. Den här tiden så fanns det redan stora och förmögna grosshandlarfamiljer i Gävle. De var samtidigt redare och de var mycket ofta kommunalmän. Och släkten Valley var för närvarande den som var mest ansedd och förmögnast i stan. Den andra släkten som i någon mån tävlade då, det var släkten Garberg. Carl Anton Garberg hette den ledande medlemmen därifrån, medan Samuel Valley den yngre var den som representerade den valleiska familjen. Båda de här var alltså både grosshandlare och redare, och Carl Anton Garberg var dessutom fabrikör. Han var innehavare av en segeldugsfabrik. Bland andra fabriker så hade den strukit med i eldsvådan. Men efter ett år så var den uppbyggd igen i relativt moderna lokaler. Den fabriken låg ungefär här där museet ligger idag. Sen fanns en hel del andra familjer som måste nämnas och som kommer att dyka upp här. Det var släkten Älvstrand. Älvstrand och Valleys kom att dela det stora hus som byggdes upp efter branden. De var besläktade också. Huvudmännen var gifta med varsin fröken Lidman eller mamsell Lidman ifrån Falun. Deras far var den myndige bergsrådmannen Anders Lidman. Och de byggde alltså upp två hus som förenades med en brandmur. Sen hade vi släkten Ennes. Den store Per Ennes känner de flesta Gävlebor. Men den Per Ennes som fungerade den här tiden, det var hans far, borgmästaren Per Ennes. Han lämnade borgmästarskapet 1791 och det kom en ny borgmästare som tillhörde en ganska obetydlig eller okänd släkt. Han hette Flygare. Sen fanns det flera andra. Vi hade Per Brännström, ett namn som har gått till historien här också. Han blev också av med sin bostad i stan. Ennes familjen hade den turen att de hade en sommarbostad ute på Brynäs. Den sedermera så kallade Brynäs herrgård som nu är borta. Så att när deras stadshus brann så flyttade de helt enkelt dit ut medan de byggde ett nytt. Och på det sättet så hade de här stora familjerna inte bara sitt hus i stan utan de hade ofta större och mindre landställen ute vid Norrlandet och även på södra landet. Sen kommer det att dyka upp en hel del andra namn också som senare har blivit mycket kända släkter. Ett namn som däremot helt saknas, det är namnet Rättig. Det är lite för tidigt för att de ska ha gjort någon större insats i stan nu. Orsakerna till att Gävle blev valt som plats för riksdagen, det har det skrivits ganska mycket om. Och även här i Gävle var man så att säga med från första början. Jag nämnde att rådhuset hade brunnit och att det byggdes upp ganska fort igen efter ritningar utav Gustav III:s favoritarkitekt Adelcrantz. Det blev en imponerande byggnad både till det yttre och till inredningen. 1790 stod det färdigt och skulle invigas. Och då var givetvis medlemmar av de här släkterna med. Tal hölls utav givetvis borgmästaren, men också utav stadsmajoren Valej. Han var nämligen inte bara grosshandlare och redare och riksdagsman och rådman, utan han var också stadsmajor, och den titeln använde han för det mesta. Sen var det fabrikör Karl Anton Garberg som också hade hållit ett tal vid det här tillfället. Och de tal som hölls vid sådana här solenna tillfällen, de är ganska komiska att läsa nu för tiden, med väldigt svulstigt blomsterspråk och en hel del fina lögner och så vidare. Sen var ju givetvis landshövdingen F.A.U. Kronstedt också inbjuden, och även han höll tal. Men en person hade blivit diskret inbjuden till den här festligheten, men han kunde av olika skäl inte komma. Stadsmajoren Valej hade nämligen varit nere i Stockholm och undrat om inte Gustav III skulle kunna hedra staden med sin närvaro vid det tillfället. Då hade det ju inte varit tal om någon riksdag, det kom först senare. Men Gustav III sa sig inte ha tid, men han skulle skänka staden sitt porträtt som han hoppades skulle bli en värdig representant för honom. Och det tackade givetvis Valej för. Och man inrättade sig på det. Man höll alltså invigningen utan kungen. Men sen, efter ungefär ett år, mitten av 1791, då kom till landshövding Kronstedt, väl inpackat, porträttet utav kungen. Det var en marmorplatta med kungens profil i relief av Sergel. Och det gick ju inte an att bara gå och hänga upp det där i någon av rådhussalarna, utan det skulle naturligtvis göra stor slåt av det. Och det blev det också. Landshövdingen ordnade så att han kom körande i sin vagn och hade bilden med sig på det andra sätet i vagnen. Sedan hade de olika avdelningarna inom stadsmilisen delat upp sig så att fyra infanterister skulle på en slags bår bära den här bilden in i rådhusförstugan. Där byttes de av utav fyra personer ur stadens kavalleri som bar det upp i nästa våning. Och där mötte fyra personer ur stadens artilleri som fortsatte upp till den sal där den skulle hängas upp. Och det hölls givetvis ännu finare tal vid det här tillfället. Orsaken till att stadsmajoren Valej då och då kunde besöka kungen i Stockholm, det var att under det pågående kriget mot Ryssland så hade Gävleborna, särskilt Gävleköpmännen, visat sig vara mycket kungatrogna. Och det påstås att de till och med när kriget bröt ut, alltså detta ryska krig som bröt ut 1788 och som man numera anser var en ren provokation från Gustav III sida. Krig brukar ju ofta kunna vara till nytta för folk. Och Gävleborna upptäckte att deras fartyg fick mycket att göra under krigstid. Så att kriget var i största enkelhet kanske en välsignelse för stans affärer. Och det påstås som sagt att Valej vid sitt nästa besök i Stockholm hade varit upp till kungen tillsammans med en deputation och tackat för kriget. I varje fall så fick han ju tillfälle sen när freden var sluten att med en deputation fara till Stockholm och tacka för freden. Och då började kungen höra sig för lite om hur det var ställt i Gävle, om han nu skulle kunna tänka sig att anordna en riksdag där. vill ha reda på möjligheter till inkvartering, möjligheter till att inkvartera sig och kronprinsen på mest ståndsmässiga sätt och vad det fanns för möjligheter till bevakning. Sen förenings- och säkerhetsakten 1789 så fruktade Gustav den tredje för sitt liv. Han visste att det pågick en sammansvärjning bland adeln som hade mist all makt då. Och han menade också att en riksdag i Stockholm, det skulle vara osäkert. Under 1789 års riksdag så hade det bestämts att riksgäldskontoret skulle förvalta statsskulden som var mycket stor redan före kriget. Och under kriget så satte sig kungen i skuld ytterligare. Och det fick också riksgäldskontoret försöka göra någonting åt. Och dessutom så var det ju viktigt att det fanns tillräckligt med folk för bevakningsuppdrag i en stad där kungen skulle vara med, särskilt under nuvarande omständigheter. Och han fick lugnande försäkringar utav Valej att allting skulle gå att ordna. Bostad kunde kungen inte klaga på. Slottet var ju så gott som nybyggt. Omkring 1760 så hade Håleman blivit färdigt med det nya slottet som fick ersätta det gamla Vasaslottet. Och det måste sägas vara nytt och fint och lämpligt för att härbärgera kungen och hans stora svit. Och så sedan då så kunde det väl också ordna sig med inkvartering för samtliga riksdagsmän av de olika stånden. Gustav den tredje hade till och med försökt hindra adelsmän att komma dit i onödan så att säga. Utan endast huvudmännen, förrätterna, skulle få vara med. Och så de andra som hade ämbeten som de måste utöva där. Och han menade på att det skulle bli mycket färre personer än vad det brukar vara annars. Och likaså placerade han riksdagen i Gävle som låg långt norrut och inte kunde locka folk att komma dit i onödan. Och i januari när det var sämsta tänkbara väder för resor ut i landet. Och beträffande väder så fick han nog rätt för att det har sällan varit en så kall och så ovädersfylld månad som just januari det här året 1792. Det har skrivits ganska mycket om riksdagen i Gävle. Det finns en avhandling av Almqvist och det finns en hel del memoarkapitel som handlar om det. Men någon riktigt uttömmande redogörelse för det finns inte. Almqvists avhandling är nog uttömmande beträffande källor och litteratur, men den är förskräckligt tråkig att läsa. Då är memoarerna mycket roligare, även om de kanske inte är så sanna. Alltså Gustav den tredje bestämde sig för att sammankalla en riksdag till Gävle den 23 januari 1792. Den 2 januari skickades kallelserna ut. Gustav den tredje hade funnit då att det var visserligen salar i slottet, men det måste ju finnas en rikssal och det saknades totalt. Därför skulle det byggas en rikssal. Och det var bara att göra som befallt var. Jag nämnde nyss att landshövdingen hette F.A.U. Kronstedt. Men han tillhörde adelsoppositionen, åtminstone trodde Gustav den tredje det. Så han hade för säkerhets skull den 25 december gett honom order om att han med en deputation skulle fara ner till svenska Pommern för att revidera statskassan där. Och det var ju ett hedersuppdrag som ingen kunde säga nej till. Och att han borde vara i Stralsund redan före den 1 januari. Ja, han reste. Och när han passerade Stockholm så träffade han ju folk där som hade sagt honom att det glunkades om att det skulle bli en riksdag i Gävle. Men vad kunde han göra åt det då? Det var bara att resa. Men en landshövding behövdes ju och Gustav den tredje hade en sån på lut, nämligen den gode vännen Johan Magnus Nordin som var landshövding i Falun och dessutom brukspatron på Forsbacka. Han var en pålitlig kungavän och han var dessutom en mycket effektiv person som säkert bättre än den andra skulle kunna åstadkomma det här som måste ta snabbt. Och det gjorde han också. Hälsingeregementets befälhavare, han utkommenderade arbetsmanskap. Det var först de två gästrikekompanierna, Ovansjö och Färnebo, som fick se till att börja hugga timmer, forsla det till Gävle och planera, gräva grund för rikssalen som skulle placeras på östra sidan utav slottet, till den som var vänd in mot stan. Och det här var ovädersdagar och det var kalla dagar, men materialet det kom fram och man började bygga. Sen skulle alltså folk för bevakning och en hel del annat visade sig också uppbådas. Och då kom två hälsingekompanier, det var likkompaniet, Alfta kompani, som fick komma. Och de fick börja med att gotta snö och det fick de nog fortsätta med under hela riksdagen. Och se till så att det fanns ved, såga ved och hugga ved och ordna distributionen utav det. Sen skulle de också se till så att proviant framforslades till olika ställen i stan där det behövdes. Allt det här gick faktiskt. Rikssalen stod färdig dagen före innan riksdagen skulle öppnas den 23 januari. Det var bara en liten hake och det var att de inte hade fått fönsterglaset ifrån Kosta, så det fanns inga rutor i fönstren. Men de kom väl ganska snart förmodar jag, för man ser inget omnämnt om det. Varken att folk klagade över att det var kallt eller att de väntade på det som ett slags evenemang när det äntligen kom. Så rikssalen stod färdig när den skulle. Gustav den tredje hade för säkerhets skull gjort ett besök den 4 januari i Gävle. Mycket diskret och på en dag. Han var 2 timmar i stan och inspekterade särskilt slottet och hur det hade ordnats för honom och kronprinsen och för den stora svit som han skulle ha med sig. Nordin fick inte sätta sin fot i slottet, han fick bo ute i Forsbacka på sin egendom där. Och kungen tycktes vara nöjd och återvände på kvällen sen till Stockholm. Sen var det bara för riksdagsmännen att börja inträffa i stan. Beträffande inkvarteringen för riksdagsmännen så hade man på ett tidigt stadium låtit magistraten värdera alla de rum som fanns till förfogande. Och det var säkert utav mycket olika beskaffenhet. För att de höga ämbetsmännen, de fordrade ju inte bara rum, de fordrade ju i vissa fall våningar. Och Armfelt, Gustav den tredjes gunstling, titulerad general, han hyrde 2 våningar i ett hus hos brukspatron Totti. Bönderna, de fick hålla till en del utav dem på Gästgivargården som låg där på Södra Kungsgatan nummer 8, där går Templarträdgården sedan efterträdde Gästgivargården. Så att man gjorde ju väldigt skillnad på hur folk bodde också. Men inkvartering och utspisning utav alla, det betalade staten var de nu fick pengarna ifrån. Gustav den tredje ville inkomma i stan med pomp och ståt trots ovädret. Han kom en dag innan, den 21 januari, infann han sig på Forsbacka hos Nordin och där övernattade han och kronprinsen. De hade rest vägen runt omkring så att säga. Inte över Älvkarleby, där var den normala raka vägen från Stockholm och där det bara fanns en färja för alla som ville över. De hade rest via Torsåker och Ovansjö, den inre vägen så att säga, rakt upp till Forsbacka. Och där övernattade de som sagt och den 22 januari på kvällen så kom det stora intåget. Det är mycket noggrant redovisat i handlingarna vilken ordning tåget hade. Stans milis, alltså artilleriet, kavalleriet och infanteriet var ju med och omgav tåget, eller Gustav den tredjes intåg från båda håll. Sen hade kungen med sig åtminstone 600 medlemmar utav de blå och gula garderna. Och så hade han en tropp lätt kavalleri De kunde naturligtvis inte få plats vid kvarteren i Gävle, utan de bodde ute på Tolvfors i sin förläggning där. Sen hade tydligen man tagit med sig från Stockholm en del polismän som skulle utföra vissa bevakningsuppdrag som inte de här hälsingeregementena hade tid med. Det är någon som kallar dem för polis. Man har någon egendomlig beteckning för det. Och det visade sig sen att under intåget i Gävle så var det ju först och främst inte så hemskt mycket folk ute och tittade på det som man hade trott, för det var ju så dåligt väder. Och så de spridda hurrarop som förekom, de tycktes emanera ifrån de här stockholmska polismännen som hade kommit med för att liksom göra hejarklackar, eller vad man ska kalla det. I varje fall så var det inte den högtidsstämning över det här intåget som kungen hade hoppats på. Kungen och kronprinsen åkte i en speciell vagn. De hade varit föregångna både utav stans milis och utav sina egna trupper. Och det berättas mycket noga vilka högt uppsatta män som gick bredvid kungens vagn. Vid alla fyra hjulen så gick det en förnäm och fint uniformerad person. Landshövdingen hade ju givetvis varit med för att möta ute vid tullen, och han åkte ganska fint i början på tåget. Så gick vägen då, nuvarande Västra vägen, den över torget och sedan till slottet. Och jag har försökt leta efter hur han kom över till slottet, för att det var först 1819 som Kungsbron, alltså Nybron, invigdes. De måste ha haft en mindre bro för att komma över till slottet. Det är ju omöjligt annat. Så att det sägs ingenting om hur, men hem till slottet kom han i alla fall. Och folket stannade kvar på andra sidan ån för att titta på det upplysta slottet. Och där skulle, när kungen kom, hållas kor, det vill säga han skulle ha mottagning för de riksdagsmän som hade hunnit till Gävle före honom. Men det var inte så många, därför att de hade alla föredragit att ta vägen via Älvkarleby. Och i det här vädret, och med bara en färja, så var det inte lätt när folk och vagnar skulle över där. Så att det blev stockning i trafiken, och många hann inte fram till den här mottagningen. Nu var den ju inte officiell heller, utan kungen hade väl menat att när han kom fram så måste han ju ändå träffa så många som möjligt utav de hitresande. Och det varade till sent in på natten. Och det berättas mycket detaljerat där hur han hälsade på adelsmän som han kanske inte hade hälsat på ett par år. Och att man uppförde sig mycket elegant mot varann, och att det inte blev fråga om några oroligheter eller liknande. Den 24 januari så hade kungen födelsedag, och då hade borgerskapet ordnat ett ståtligt fyrverkeri som naturligtvis också nyfiket betraktades av stadsinvånarna. Men en av de här memoarskrivarna, det var riksherolden Hauswolf, han skriver där att man såg nästan inga damer ur de bättre kretsarna, om det fanns några sådana, ute och titta på det här. Och inte heller såg man dem sitta i fönstren, medan däremot andra damer var det mycket gott om på gatorna. Så fördelades då de här tillresande riksdagsmännen på sina värdar. Det finns fortfarande kvar kasseringslistorna, eller inkvarteringslistorna, så att man vet mycket väl var de olika personerna bodde. Och framförallt de höga riksämbetsmännen och andra förnäma personer, de inkvarterades ju hos de här storeborgarna som naturligtvis hade plats. Och de hade ju i allmänhet hela våningar till sitt förfogande, och de hade ju med sig betjäning utav alla de slag. Somliga kanske en bekänt bara, men det var det mer anspråkslösa. Andra hade ju med sig en hel rad sådana. Och general Almfelt, Gustav den tredje skunsling, han hade två våningar till sitt förfogande, och han hade förmodligen hela sitt hushåll med sig. För att han hade till och med ett tyskt musikkapell på 10 personer som spelade taffelmusik. Och överhuvudtaget försökte han leva där precis som han gjorde hemma i Stockholm. Och dessutom, vilket till och med retade Gustav den tredje, såg han till så att han hade fått en bärstol som han färdades i från sin våning och till slottet. Och det var bara en enda person i hela Gustav den tredjes omgivning som enligt sin tjänsteställning skulle ha en sån. Men Anfält tyckte att han borde ha det lika bra. Nu är det lite svårt att exakt överflytta gator eller kvartersbeteckningarna från stan till gatunummer. Men man kan nämna att riksmarskalken Johan Gabriel Oxenstierna, förresten skalden Oxenstierna, han fanns i litteraturhistorien på den tid jag gick i skolan. Han inkvarterades hos Carl Anton Garberg, fabrikören, och han bodde då i det hus som numera har kvarteret har beteckningen Oxenstierna, ligger vid Drottninggatan. Och det var ju där som det förra året kom upp ett mycket nytt och elegant hus med höga hyror. Själva indelningen i kvarter är ganska annorlunda också mot vad det är nu. För att när man grävde på den här Oxenstierna tomten då innan man skulle bygga, så hittade man gamla gatusträckningar och rännstenar och sånt som man jämförde då med de tillgängliga kartor som fanns tidigare. Och man trodde att det var nog till och med både äldre och yngre gatusträckningar som man hade hittat där. Själva den här benämningen med gatuadresser kom ju småningom senare. Och kvartersbeteckningarna har ju också förändrats. Förut hette det bara första, andra, tredje, fjärde och så vidare, kvarteret nummer 17 eller så. Och det är egentligen bara Percy Elstrand utav de som har skrivit om riksdagen i Gävle som försöker att överflytta de här kvartersadresserna till gatuadresser. Däremot så har vi ju nu en massa kvartersnamn som påminner om riksdagen i Gävle, men det är en annan historia. Bland de adelsmän som kom till stan var general Pechlin, en känd bråkmakare från tidigare, och kapten Ankarström som sedermera blev kungamördaren. Kapten Ankarström bodde ute vid Västra vägen. Man vet inte riktigt vilket hus det var. Jag har sett olika hus som har betecknats som Ankarströmsgården. Men det var i alla fall hos en skomakare Holmgren. Så det var ingen förnämlig inkvartering. General Pechlin däremot, han bodde någonstans i det kvarter som nu heter Pechlin, alltså i hörnet utav Nygatan och Centralgatan. Och där hade han sammanträden för de adelsgrupper som så småningom kom att delta i den här sammansvärjningen. Och det är nog inte tu tal om att man inte redan där mycket noga förberedde kungamordet. Ankarström, man vet att Ankarström som bodde så lämpligt till när kungen for ut i Forsbacka, vilket han gjorde då och då, att han planerat att om lämpligt tillfälle gav så skulle han skjuta honom ifrån ett vindsfönster i det där huset. Och en gång satt han där och tyckte att allting i kortegen var så välordnad, men han vågade inte för det stod ju bekänter bak på vagnen. Och det var så mycket folk som stod och tittade på, och så var det ju de här soldaterna som följde honom, både till häst och till fots. Så han vågade helt enkelt inte för risken att träffa fel person. Så det var kanske bara en slump att inte det där kungamordet skedde i Gävle utan hemma i Stockholm. Det finns en historia om de där sammanträdena hos general Pechlin. Han var inkvarterad hos en bror till Carl Anton Garberg, Per Garberg. Och där så uppehöll sig ibland sönerna till de yngre Garbergarna. Alltså han var en farbror till den här gossen Anton Fredrik Garberg, nästa generation, som var 9 år då. och som gärna uppehöll sig här i huset, för han var så nyfiken på att se de här männen i granna uniformer och höra vad de talade om. Och en gång så hade han kommit förbi den öppna dörren till Pechlins rum. Det fanns ingen människa där, betjänten hade gått ut, och där låg hela hans eleganta uniform med värja och hatt och ordnar och allting på sängen. Och den här gossen, han var nyfiken, så att han gick in där och tittade. Då rörde för det där, särskilt värjan var han intresserad av. Men så hörde han då att Pechlin kom i trappan, och inte bara han utan flera stycken. Så han kunde inte komma ut utan att bli sedd, utan han kröp under sängen. Och där låg han i en halvtimme och hörde på deras diskussioner. De skulle just på en middag hos kungen, så att det var därför som de här kläderna var framlagda. Men där låg han och hörde på hur de talade då om kungen och hur de skulle ordna det, och överhuvudtaget förberedde någon situation. Men den här pojken, han blev så förskräckt så han vågade inte säga någonting om vad han hade hört förrän riksdagen var över och Pechlin var borta och alla andra som han trodde skulle kunna göra honom någonting om han berättade det här. Det är ju skrivet mycket skvallerskildringar om riksdagen i Gävle också. Och det är just ur dem som man får tag på sådana här små detaljer. Men den här berättelsen har ju kommit direkt via familjen Garberg, så den är antagligen sann och den verkar ju mycket trovärdig också. Rikssalen blev alltså färdig. Den var kanske inte så trivsam, även bortsett från de saknade fönsterrutorna. Och man såg byggnadsställningarna och allt sånt där. Man hade inte hunnit med några inre väggar överallt. Men kungen hade tänkt på det, och han hade tagit med sig mängder med sånt här kronkläder, alltså mörkblått kläder med guldkronor på, som man kunde hänga upp på väggarna, så att det blev ganska trevligt. Flera av riksdagsmännen antyder i sina memoarer att rikssalen var ett trivsamt rum att arbeta i. Det var bara Elis Gröderheim som tyckte att det var en förskräcklig inrättning. Han kanske hade tittat bakom det här draperierna. Ifrån rikssalen gick det en gång direkt in till slottet, så kungen kunde komma direkt in till sina rum där. Det var ju också sörjt för att riksdagsmännen skulle kunna ha det trevligt med när de var lediga på kvällarna. Det ordnades med klubbar och tafflar. Särskilt de där tafflarna, alltså, där utspisades ju, man utspisade ju riksdagsmännen gratis. Kungen betalade. Men det stod i vissa personers namn. Särskilt de här stora ämbetsmännen och ärkebiskopen och andra som var fint inkvarterade. De kunde ordna det hemma där de bodde. Och då hade de ofta någon utifrån som skötte om det materiella. Ärkebiskopen till exempel, han hade tillsammans med ett par stockholmare ordnat så att en traktörska från ett djurgårdsvärdshus skulle komma till Stockholm och sköta om deras taffel. Det var en fru Lindberg, och det är hon som gick under namnet Silverfrun och som fick ett kvarter här uppkallat efter sig. Det var ett av de där kvarteren som försvann när man tog bort det som nu är Slottstorget. Det är Fyrvall som talar om allt om fru Lindberg. Annars har man ju inte vetat så mycket om det. Jag har hört sägas att det skulle vara den som förestod silverkammaren på slottet, för kungen hade ju eget bordsilver och allt sånt med sig. Så hon har alltså fått ett minne i Gävle efter den här riksdagen. Sen skulle ju givetvis de olika stånden ha egna sammanträdesrum för sina plena. Adeln fick sig tilldelat kyrkan Sofia Magdalena, eller hospitalskyrkan som den hette borta på Öster. Prästerna och bönderna fick samsas om skolbyggnaden in till kyrkan. Prästerna var i gymnasium och bönderna fick vara nere i den vanliga skolan, men de hade egen ingång, står det i handlingarna. Borgarna, de var verkligen förnämt inkvarterade, för de höll till i den stora rådhussalen i det nybyggda rådhuset. Och där i rådhuset så fanns det också möjligheter att sammanträda för de utskott som sedermera kom att arbeta under riksdagen. Bönderna däremot, de fick sig anvisade en lokalitet som väl låg ungefär där Handelsbankens och Konstcentrum nu ligger, om man på beskrivningen och jämförelse med kartor ska kunna lista ut det. Bönderna hade visserligen sin egen ordförande, sin talman, men de hade också försetts med en person, en underståthållare i Stockholm som kallades deras sekreterare, som alltid fanns till hands där och kunde se till så att inga kom och försökte locka bönderna till att rösta om de ville. Det fanns en hel del gammal surdeg kvar från frihetstidens riksdagar. Där minns man ju att det var ett förskräckligt mutsystem som florerade. Alltså ryska ministern och franska ministern, de kom ju och betalade riksdagsmän för att de skulle rösta på den eller den personen. Och lite smått utav det här fanns faktiskt kvar än. För att det var ett stort antal ministrar, eller i Sverige, för olika länder, som också ville vara med som åskådare. Men de fick bo ute i Forsbacka, och det var de mycket missnöjda med, hur väl de än blev omhändertagna där. Det var egentligen bara franska ministern med fru som blev inbjudna till Gustav den tredje taffel vid ett tillfälle. Och kungen försökte så gott han kunde leva så som han gjorde i Stockholm och så som man levde vid det franska hovet. Han hade offentlig spisning en viss dag i veckan där folk fick komma och titta på. Och sen på morgnarna, ja man ska säga förmiddagarna, så hade han vad han kallade levé, ungefär som Ludvig den 14 och 15 och 16 fortfarande hade. Nämligen att ta emot folk i sin sängkammare när han steg upp. Fast här i Gävle så ville han sova längre, så där fick ingen komma tidigare än klockan 11 och inte fick de vara med under påklädningen heller. Sen var det de klubbar som riksdagsmännen kunde hålla till på om kvällarna. Röka, dricka kaffe, dricka te, prata och skvallra framför allt. Sådana fanns lite varstans. Prästerna till exempel behövde ju inte vistas i sin lokal i skolan jämt, utan där var det prosten Eneroth som i prästgården tog hand om sådana som ville ha det lite trevligt på kvällarna. Och det märkliga är att när man gick igenom utgifterna för riksdagen, så var det prästerna som hade haft den högsta utgiftssumman för viner och liknande, mer än de andra stånden. Men bönderna brydde sig inte om det, de drack vanligt brännvin på Jeshuagården. Riksdagsarbetet syntes inte mycket utåt, så att folk i stan tänkte nog inte så mycket på det, utan de var mest roade av att se de här högdjuren när de visade sig ute. Det var ju som sagt pengarna det gällde, hur man skulle klara den här väldiga skuldsumman som Gustav den tredje hade ådragit sig. Och det blev sekreta utskottet och bankoutskottet som fick diskutera det, för att sedan när riksdagsbeslutet närmade sig kunna rapportera hur de hade, vad de hade kommit till för resultat. Just det där vet man inte mycket om i de här memoarhistorierna. Även om naturligtvis memoarskrivarna hade varit med och röstat, så visste de inte riktigt hur de här utskotten sedan behandlade det här vidare. Så att det var först vid riksdagens avslutning som riksdagsbeslutet lästes upp. Och då var det ju bara de närvarande, i den mån det fanns några kvar, för det var många adelsmän som hade rest från stan långt innan. Man vet det därför att det var bara relativt få adelsmän som hade skrivit under riksdagsbeslutet. Så att de där förhandlingarna, de var ju inte offentliga på något sätt, utan vad folk såg utav de här stockholmarna, det var just när de vistades ute på stan och vad de hörde för skvaller om dem. Och det var nog inte det minst viktiga. Sen, jag nämnde den här riksherolden Hauswolf. Han hade ju liksom översikt över allt vad som hände. Officiellt skulle han varje dag kalla de olika stånden till sammanträde, plenum i rikssalen. Och då skulle han i elegant uniform och till häst och följd av trumpetare rida till de här samlingslokalerna då och kalla varje stånd för sig. Sen hade han också vissa representationsplikter så att säga. Och det ordnade han så att han en dag i veckan hade så kallad assemblébal på rådhuset. Och där fick även stadens familjer komma med. Jag förmodar att man satte en gräns någonstans så att det blev borgerskapets och andra tjänstemäns fruar och döttrar också som fick vara med. Det fanns ju en hel del lokala tjänstemän också som var i den kategorin så att de hade rätt att komma i sådana här sammanhang. När kungen tog slottet i besittning så fick landstatens personal ge sig iväg. De fick hyra plats för landskontoret och landskansliet ute på stan, för kungen skulle ha alla våningarna i slottet. Och deras familjer var naturligtvis salongsfäga här också. Det är så roligt att höra vad Hauswolf berättar. Han har skrivit en dagbok som han förmodligen skrev varje kväll, så att det var aktuellt det han skrev. För att i ett par tillfällen så har han lagt till att jag måste göra en ändring, för jag har fått veta hur det egentligen hängde ihop med den och den episoden, den där kvällen som jag skildrade under det och det datum. Så att honom kan man lita ganska väl på. Det anses att det är han som har gett den riktigaste skildringen utav vad som hände här i Gävle under riksdagen. Han hade alltså bal och han tyckte tydligen inte att Gävledamerna var så särskilt attraktiva. Han säger på ett ställe att det var ett stort antal styggor. Det var bara 3 stycken som verkligen såg vackra ut. Och det undrar jag om han inte hade lite för stora pretensioner. Sen är det ju det att de kanske inte kunde uppträda i sådana toaletter som damerna gjorde i Stockholm. Och att de för övrigt måste ha varit ganska lantliga i jämförelse med vad som hände i huvudstaden. Men det var ju han också som nämnde det där om de som tittade eller icke tittade på fyrverkeriet. Så att det kommer sådana där små gliringar ibland, men annars är han förvånansvärt neutral och pålitlig efter vad man kan förstå. Ja, det här var ju menat bara att det liksom skulle vara en översikt över hur Gävleborna såg på de tillresande riksdagsmännen och sedan hur riksdagsmännen fann den här lilla hålan långt uppe i höga Norden i det här ovädersdagarna i januari 1792. Den 23 februari var riksdagens avslutning. Och då läste sig en fart upp riksdagsbeslutet och kungen hade nätt och jämnt blivit färdig med det förrän han kastades i sin vagn och for till Stockholm så att han skulle kunna hinna till operan föreställningen 7:00. Och det hann han också. Kronprinsen kom lite senare. Kronprinsen hade ju varit med därför att Gustav den III hade velat underkasta honom en examen inför ständerna. Så att de skulle kunna avgöra om hans guvernör hade skött hans undervisning ordentligt. Och framförallt att han hade den rätta tron, för han blev också examinerad utav en andans man. Och det utföll mycket bra. Kronprinsen gjorde ett mycket gott intryck på riksdagen, både i sitt allmänna uppträdande och i fråga om sina kunskaper. Så att han såg ut att arta sig mycket bra som kung. Att det sen gick på tok där, det berodde nog på en hel del andra saker. Gustav den III lär ha sagt att han trivdes mycket väl i Gävle. Men, säger en av de här skvallerkrönikörerna, man vet ju inte om det var hans privata åsikt eller om det var en politisk åsikt. För sin del trodde den här mannen att han bara sa så. För man kan ju förstå, han hade ju inte tillgång till några nöjen som han var van vid. Här fanns ju verkligen ett operahus i stan. Det hade blivit färdigt 1785. Och det stod ju kvar länge än, så de flesta av er som är Gävlebor kanske har sett det. Det var den gamla auktionskammaren där uppe vid Södra Kungsgatan. Man kallade det alltså operahus, men det blev teaterhuset, teaterbyggnaden, och så småningom så blev det spektakelhuset den vanliga benämningen. Men spektakel på den tiden, det betydde ju helt enkelt skådespel eller teaterföreställning. Så att det var inte så illvilligt som det lät. Men det som spelades, det var ju de resande teatersällskapen som det var ganska gott om. Men de spelade ju ofta lättare saker, farser och sånt. Och det hände till och med att man hyrde ut operahuset till akrobater och trollkarlar och lindansare och allt möjligt. För att man liksom blandade ihop allt det där. Det gjorde man också senare på 1800-talet när stadshussalen blev den allmänna lokalen för sådana här tillställningar. Man sa säkert inte nej till någonting, till någon som kom och ville uppträda. Så därför kan man förstå att Gustav III måste ha vantrivs ganska mycket när han inte hade tillgång till sina vanliga nöjen. Och att han försvann så där hastigt från Gävle gjorde ju också ett visst intryck. Sen finns det ju som sagt inkvarteringslistor kvar. Och där finns också prisuppgifter om vad de olika personerna hade fått betala. Det vill säga, det var ju statskassan. Fortfarande kvar minnen utav dem. Det är ju en lång rad kvartersnamn som påminner om dem. Vi har ju Gunslingen nere vid Centralplan, det är Centralpalatset. Och så har vi Almfält, det är servicehuset. Och så har vi Pechlin lite längre bort. Och sen, vi har till och med den där famösa eldskärmen kvar. Kvarteret Eldskärmen ligger uppe vid Hamiltongatan. Den har det talats ganska mycket om. När Gustav III skulle sitta som ordförande då i den där kalla stensalen, så hade han den öppna spisen bakom ryggen, och där fanns väl inget spjäll, utan det drog ganska mycket. Och det klagade han bittert över. Så att då gick någon upp på vinden då och grävde fram en gammal utvikbar skärm med kinesiskt mönster, kinesiskt siden. Och den såg väl kanske lite medfaren ut, men den fyllde ändamålet i alla fall. Och så vände man då dess baksida fram. Och den där satt Gustav III med ryggen emot under hela tiden. Men sista dagen så var det någon som kom att titta på framsidan. Och där upptäckte man då att skärmen föreställde fyra stycken markatter som dansade efter en harlekins piska. Och då var det naturligtvis någon som tyckte att det här, det syftar ju på hur Gustav III hanterar de fyra stånden. Det är naturligtvis han som är harlekin. Och de här fyra markatterna, det är ju stånden. Men då var det så långt gånget så man kunde inte ställa till något bråk angående det här. Och det var naturligtvis helt oförskyllt. Man hade ju bara letat upp någonting för att få bort draget där och så satt ner det. Och ingen hade tänkt att någon skulle bry sig om att närmare skärskåda det där heller. Så det har ju blåts upp långt efteråt från adelshåll. Att där fick man minsann veta hur kungen såg på även adelsståndet. Nu har jag kanske tagit för mycket tid igen. Det var meningen att jag skulle liksom bara ge en bakgrund till hur de här olika kategorierna såg på varandra när de nu träffades i en sån här landsortsstad långt norrut och i oväder. Och med oroligheter lurande i bakgrunden. Och många av adelsmännen hade det säkert ganska trivsamt här på sina klubbar, och de umgicks förmodligen också privat i några av de här stora köpmansfamiljerna. Jag skulle tro att det fanns åtskilliga charmanta unga damer som de hade nöje av att träffa och dansa med privat också. Det var nog inte bara Hausswolds assembléer som gjorde det möjligt för folk att träffa gävlebor, stockholmare och gävlebor tillsammans. Egentligen så måste det ha varit en ganska märklig situation den här månaden januari 1792. Med så mycket främmande människor och så mycket besvär som man måste ha haft. Det måste ju ständigt skotta snö, man måste se till att det var varmt i husen, man måste se till att mat och dryck inte minst kom fram till de ställen de skulle. Men man ser inte i de här memoarerna någonting om att det var svåra klagomål över att de misslyckades med att sköta om inkvartering och proviantering och allt, utan det tycks ha gått ganska bra. Det värsta tycker jag skulle vara de här saknade glasfönstren. Det tycker jag är konstigt att ingen har klagat över i några memoarer, utan det är bara här i Gävle som man visste om det. Förmodligen kom de ganska snart. Det fanns inte något glas i Stockholm när man skulle sätta in det, utan man fick skicka ilbud ner till Kosta i Småland för att få ur deras lager där nere. Det hade de kanske inte tänkt på i tid, annars tycks Nordin ha varit en bra organisatör när han så här snabbt kunde få fram den där rikssalen och få det mesta i ordning så att de här höga ämbetsmännen, riksdagsmännen från Stockholm inte skulle knorra allt för mycket. Tack ska ni ha för att ni har hört på.